Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Välkomna kära lyssnare till Indiepodden avsnitt 100.
Yay! We did it!
Det var det som varit överhägat, men liksom har räknat ner här nu de senaste veckorna i alla fall. För det börjar ju osa lite så här, 90 nu närmar vi oss nummer 100. Har du gått omkring och varit pirrig hela dagen, Anna, inför detta?
Ja, men jag känner ju att jag är ju inte riktigt så här uppe på 100 än, utan jag ligger ju lite efter, så att jag är ju otroligt stolt å era vägnar, men jag behövde själv inte vara så där supernervös, kände jag.
Men det är ju därför vi har kommit överens här nu, i sig inte stämt av det med dig, men vi kan lika säga det nu att vi tänkte ju ta ledigt nu här i off-season, så får du täcka hela hösten här och vintern.
Ja, det är
så att du kommer ju vara uppe i jämnt antal här snart.
Ja, men det är bra. Jag tar och läser in F1-bloggen som jag ändå skriver varje dag, så jag läser in den varje dag, så släpper vi den läst som en gammal lästidning. Så kan man lyssna på den som godnattsaga.
Fair enough.
Ja, det är bra. Ja, jag heter alltså Ronny Larsson Miles och Anna Andersson såklart, och Jakob Fredriksson är vi som ska guida er här genom den här veckans podd där vi ska avhandla säsongsavslutningen på Long Beach. Jag var tvungen att tänka efter det, jag var på väg att säga Laguna Seca. Vi har en ny Indycar-mästare, Alex Palou, och en racevinnare i Colton Herta ännu en gång. Det är alltså, tänk om han hade hittat formtoppen lite tidigare, Colton Herta, då hade han ju varit, ja, då hade han varit ännu högre upp i mästerskapet.
Han är ju fantastisk att se när han är i sån här hög form, från 14:e plats på kvalet, som han boomade rätt rejält. Det var roande på sätt och vis. Och sen klättrar han ju, han kör ju verkligen upp sig genom hela fältet och vinner bara med en halv sekund i för sig före Josef Newgarden, som hade lite däcksförsprång mot slutet. Jag tror det var riktigt, riktigt kul lopp.
Absolut, det är ju det som är lite sådär med Colton Herta ju än så länge, att han är så fruktansvärt ojämn. Men det kommer bli sjukt spännande att se honom om en, ja men ge honom 4-5 år, vi kanske inte ens behöver så länge. Men lite hög och jämn nivå på det där, så blir det ju ett helt annat resultat i slutet av säsongen i alla fall.
Han kommer att leda alltså 391 varv, jag tror det är flest varv på hela säsongen. Dixon ledde ju väldigt många varv på ovalen i Texas, så där ryckte Dixon ifrån den statistiken. Men Herta, han antingen vinner eller kraschar han, och det har vi fått ett par bevis på den här säsongen. Ja,
men precis, men han är ju ändå, han är ju fortfarande ung, den här grabben. Han behöver antagligen en hel del mer erfarenhet under västen, och det har vi ju sett. Jag menar, vi såg ju hur Marcus stressade honom här tidigare i år, när det var Marcus som vann och han som körde bort sig, just av de här problematiken för att han inte är riktigt cool än.
Det är lite symptomatiskt tycker jag, för tar du en sån som Max Verstappen till exempel också, som har varit extremt duktig, extremt tidig, så han har också liksom varit lite för bra och för hetlevrad för sitt eget bästa och liksom var tvungen att mogna in i en roll där man hittar den här jämnheten som han ändå börjar hitta i allra högsta grad. Och jag tyckte på den dokumentären nu om Michael Schumacher, som är på Netflix nu, där pratar de ju också om att han är många gånger överarbetad, han var lite för bra väldigt tidigt också på ett sätt, och han var ju också, har ju också hittat in den här jämnheten, men han överarbetade ibland. Köper ni min tanke här lite nu att Colton Herta är lite samma sak, att när man är så talangfull som man är, så tar det ett tag att hitta rätt nivå för man, som man inte liksom överjobbar. För Colton Herta hade antagligen kunnat köra med lite marginal i kvalet och ändå ta på position med tanke på hur dominant han hade varit under båda träningarna.
Ja, men alltså, det är inte, behöver inte gå längre än att titta på att pojken måste bli man. Det är samma sak med Lewis Hamilton. Alltså, han var ju, stod ju på pallen i sitt första race. Han vann lopp sitt första år. Han slog som VM-titeln sitt första år. Misslyckades med det, eller vad man får säga, det året 2007 när Kimi vann. Och han gjorde ett par ödesdigra misstag. Året efter så vann han. Men därefter hade han några tunga år när det också gick upp och ner. Så att... jag tror att det är likadant för de flesta och i de flesta idrotter dessutom. Det är väl inget konstigt vad man behöver lite erfarenhet så man lär sig vad man ska göra och hur man ska hantera saker. Alla kan ju inte vara Carolina Klüft liksom.
Det är lite annorlunda dynamik i IndyCar för här det är som Formel 2 och Formel 1 i ett och samma. Man får alltid en instegsperiod, en inlärningsperiod som man inte får i Formel 1 för där ska man ha gått igenom det i Formel 3 och Formel 2 redan. Medan IndyCar är mycket mer dynamisk och inte bara för hierarkin bland stallen och bland förarna i fältet nu på Long Beach utan även förarnas bakgrund eftersom de kommer från så många olika hörn av motorsportvärlden.
Men alltså idrott överlag så är det ju väldigt, väldigt många grenar där man faktiskt blir bättre med åren. Alltså gymnastik och simning är väl kanske egentligen undantag, även om vi såg ju Sara Sjöström, hon skulle ju också leverera i sitt första OS, det gjorde hon ju inte. 2012 var hon inte så himla bra, men sen så kom det, 2016, och så var hon ju riktigt bra. Alltså, och det är ju inget... Någonstans så tror jag att man behöver en viss trygghet, man behöver en viss personlig utveckling också för att lyckas. Och framförallt på att lyckas på de stora scenerna, om vi pratar om liksom ett mästerskap som här går över nästan en hel säsong. Eller om ett OS som avgörs var fjärde år. Alltså titta på fotbollsanslaget i år, vad heter han nu då? Kulusevski. Jag kan aldrig av att uttala hans namn. Det var ju enorma uppskrivningar både honom och Isak och ta Sverige hela vägen och fadrutten. Det gick ju inte så bra va?
Frågar du mig?
Ni har...
jag vet inte.
Nej, men överlag så tror jag att det är lätt, liksom, jag tror inte motorsporten är ensam där, utan det är nog så i väldigt, väldigt många idrotter att man behöver ett par års erfarenheter. Och vi kan ju titta på Marcus. De där åren i Formel 1 har gett honom massor.
Mm.
Till dess att han kom till IndyCar. Däremot så tror jag att om man tittar på racingen överlag så är ju Formel 3 och Formel 2 alldeles för dåliga i förhållande till vad du utsätts för när du kommer till F1 eller IndyCar. Steget är för stort.
Ska vi titta igenom helgen på Long Beach och det som händer då? Vi kan väl egentligen hoppa lite träningarna. Hurta var väldigt snabb. Men om vi hoppar in i kvalet. Det blev ju ett händelserikt kval. Hurta som kvaddade ut sig och sen så blir det en del... bestraffningar som gör att det blev ett långt kval också. I Formel 1 så delar man ju ut bestraffningar efter kvalet avgjort bara för att få rulla igenom allting så fort som möjligt. I IndyCar väntar man till att gå till nästa kvalpass inte förrän man har delat ut rätt sorts bestraffningar. Tycker ni att det är en bra sak? Jag tror vi har gått igenom det här tidigare men ändå. Ska man... ge ut bestraffningarna och sen fortsätta kvalet eller ska man bara rulla igenom kvalet och sen tänka på bestraffningar efteråt?
Jag tycker nog att Formel 1-varianten faktiskt är bättre. Att man rullar igenom kvalet och tar bestraffningarna i efterhand. Mm. För annars tycker jag att det blir vansinnigt rörigt. Även om visst man kanske blir bestraffad på fel sätt då. Men någonstans så känner jag ändå att nej, det tycker jag nog.
Lite mer eftertanke?
Ja, men lite mer eftertanke och kanske... Jag tänker också tittarmässigt. Det blir ju jäkla rörigt för tv-produktionen alltså.
Det kan se
och det blir ju inte den bästa tittarupplevelsen. Så kan väl jag tänka på det. Vad säger du, Ronny?
I de fallen där det blir sån här det är lite krångel som det är nu så tycker jag ändå i slutändan så vill jag ändå ha rätt förare i nästa kvalomgång eller i Fast Six. För jag tycker att en förare som liksom ärver positioner i efterhand, det blir man har velat se den personen få en ärlig chans att ta sig vidare till nästa kvalomgång så att jag tycker nog att IndyCar är att föredra där, sen så är det ju inte kanske bra ur en produktionsperspektiv eller ur ett tittarperspektiv, sen man får sitta och vänta, men har ni något bättre för er på lördagskvällen?
Nej, oftast inte egentligen, inte just lördagskvällar och den här gången så var det ju också kontrovers om gul flagg just då i Fast 12 som rånade Patricio Award chansen. Det var en hel del upprörda röster på Twitter och på TV. Och Ward själv var ju inte så imponerad. Han menade att han skulle gå till Fast 6. Men det här var ju väldigt likt det som hände på Indianapolis. Egentligen tycker jag att det var som hände på Indianapolis, alltså senast kom jag på roadcoursen, att det inte borde varit en bestraffning, men här var det ju gul flagg faktiskt. Det vill mena den här gången när Scott Dixon hade snurrat ut ur sista kurvan och rullade baklänges över mållinjen, och så kom Felix förbättra sitt varv, men det var ju gul flagg. Trots att Dixon var efter mållinjen så fick Felix sin tidigt struken. Och nu blev det ju en del rockader i Fast 12, och Award kvalade in på 8:e istället för att få en chans på topp 6. Men jag tycker ändå att det blev rätt. För gul flagg är ju inte någonting man borde försöka argumentera bort bara för att det ska gå undan. Nu var det faktiskt troll på banan.
Troll på banan?
Ja, jag kommer inte ihåg vem det var som hade snurrat, men det var ju, kanske var Ed Jones? Ja, det var gul flagg i alla fall.
Han hade ju en fantastisk helg, får man annars säga.
Ja.
Ge sig in i mästerskapsstriden så som han gjorde, det var fantastiskt. Men det kom vi till sen. Men det var ju glädjande att se Felix Rosenqvist som toppade i andra kvalgruppen i alla fall. Tråkigare var det för Marcus Ericsson som inte, jag tror att när han fick avbryta sitt sista kvalvarv på röda, eller sitt första riktiga försök där, så ja, då hade han liksom inte fått ett enda propert varv på mjuka däck på hela helgen egentligen, och då det vart ju lite tröstlöst.
Ja, verkligen. Och det var väl också en gul flagg som störde där precis mot slutet när han inte kunde förbättra sin tid. Så det var actionladdat kvalverken. Det var halva fältet tror jag skrapade i muren på något sätt.
Perfekt lördag för dig då, med andra ord.
Ja, det var mycket att suga in, och just Colton Hurtas fadäs var ju väldigt typiskt efter att han hade varit så överlägsen på träningarna, överlägset snabbast i sin grupp på svarta däck. Sen gnuggar han muren lite grann, fanns ju inte tid att reparera bilen, och sen nästa försök på röda, ja, då brast det helt.
Du sitter där och smygflina lite och nästan lite skadeglad ser det ut som.
Nej, men det blev ju drama av det, och det tycker jag är alltid roligt.
Fast 6 i alla fall då, där hade vi ju Romain Grosjean, Felix Rosenqvist, Simon Bagenaud, Helio Castroneves, den var ju lite otippad, och så Scott Dixon, Joseph Newgarden. Nu räknar jag om så här, resultatet i bakvänd ordning, så det var så Joseph Newgarden som tar på position, Felix på en femte plats, Helio Castroneves kvalar trea. Vad säger ni om hans insats?
Helio?
Ja?
Ja, jättekul att han är tillbaka i god gammal form. Han var ju lite av en kvalkung innan Will Power dök upp i Penske, och han har ju alltid haft ett spännande temperament, och det visar ju den här helgen med. Och det var kul att se honom få leda 15 varv också. Så det båda ändå gott för Castroneves inför nästa år, när han gör comeback på heltid för första gången på 5 år.
Ja, men det tycker jag också. Han har haft lite så här härliga inhopp i år ändå som ger lite mer.
Mm-hmm, minst där, sagt.
Ja, jo, men alltså Indy 500 är ju någonstans över allt annat. Men ändå så tycker jag att han har varit en sån här ljusglimt, kan jag säga så?
Oh, ja.
Och det du hänvisade där till, Jakob, hans temperament, det är, jag antar att du menar warm-up-incidenten mellan honom och Alex Rossi, där Alex klämmer Castroneves där då, och han blev ju arg på gammalt klassiskt amerikansk racingvis. Vi kan väl höra hur det lät.
He should take a look at what's going on and it's totally unnecessary. Totally unnecessary. It's absolutely insane. So I'm pissed off about it, but anyway, just come down and move on to the race. But he'll turn, he will come.
How much does this set you back in preparation for the race where you've got a chance to win?
It's ridiculous. It's a f***ing warm-up. It's ridiculous. I gotta watch it. It's absolutely insane.
Det är uppfriskande ändå.
Ja, det roliga är ju att han bara, ja, men vi går vidare, och sen så får han en till fråga och då slänger in en F-bomb. Jo, men Castroneves är ju oftast skärmgossen. Han var ju med i Dancing in the Stars och The Pawns ballerina typ. Men han har ju ett hett temperament, och det är kul att se den jävla ranamman ändå.
Vad säger vi om Felix Rosenqvist femte plats där nu och den upp- och ner-säsong han har haft? Vad säger du, Anna? För det var ju väldigt övertygande kval han gjorde.
Absolut, det är jättekul att se Felix i den ändan av startfältet, känner jag, i slutet av den här säsongen. För att han har ju haft, alltså det går inte att säga att han har haft en usel säsong. Den har ju varit bedrövligt usel. Det har ju varit otroligt, måste ju ha varit fruktansvärt tufft. Jag vet att jag pratade med honom någon gång i somras, och han sa att det jobbigaste är att man jobbar och jobbar och jobbar och man ser liksom inget ljus. Man vet bara att det kommer, men man har ingen aning om när det kommer. Det kan komma nästa vecka, men det kan vara 2 år. Liksom. Det gäller bara att jobba. Och det där har han ju verkligen fått testa på i år. Så att det känns ändå positivt, tycker jag, att han avslutar säsongen med ett riktigt bra kval. Så att han får en vinter nu att jobba och ändå känna att han inte har glömt bort hur det är att köra bil.
Om man får säga så här, det är ju bra att han de här senaste veckorna kört ifrån sin stallkamrat som ändå varit med och slagits om mästartiteln. Så har det ju sett ut på träningarna och kval de senaste 3 loppen.
Men absolut, det tycker jag, du har ju helt rätt i. Så att det tycker jag ger en positiv känsla inför 2022.
Och vi kan inför att vi ska börja snacka om racet, så kan vi ju nämna det att Joseph Newgarden hade ju inför det här racet en matematisk chans att ta hem mästerskapet, och det krävdes ju att han skulle vinna racet och att de andra 2 skulle krascha ut sig. Nu tar han ju en övertygande pole position, och det får man ju säga styrkan i att leverera så som han gjorde, och vad avslappnad han var när han väl, eller avslappnad, han var ju superpepp och laddad till tänderna sen när han hoppade ur bilen och glad, men det var en väldigt avslappnad Joseph Newgarden vi såg den här helgen.
Han var nog väldigt lättad att ta den där pole position, och det var ju ärliga känslor han visade direkt efter kvalet.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi hoppar till racet då. Så skickade vi ut en fråga i våra sociala medier huruvida folk trodde att det skulle bli en kollision i första kurvan. Nu var det inte det, men däremot på första varvet, för in i sista hårnålen så bestämde sig Ed Jones för att köra över på 3-4 bilar, och där kunde ju faktiskt mästerskapet tagit en väldigt intressant vändning, för han nu plockar med sig både Alex Palou och Pat O'Ward, vilket hade ju bäddats för att hade Joseph Newgarden vunnit det här racet så hade han ju plockat hem mästerskapet då. Så nära var det.
Mm. Då hade jag blivit så förbannad, kan jag säga. Alltså man får ju veta vad man har fram och bakända och olika sidor på sin bil. Man kan ju liksom inte tro att man spelar curling och sopa allt vad man kan. Alltså det blir ju... Nej, så får inte ett mästerskap avgöras. Nu tycker jag det var jättesynd att han plockade med sig Pat O'Ward, som var vansinnig efteråt, och det förstår jag att han var. Men hade han tagit med sig Palou också, så vet i fåglarna om jag inte tyckte att han kunde få... Ja, men på handbollsspråk säger man ju utvisning 2 minuter och sen rött kort. Då har fasen fått rött kort för nästa år.
Ja, Ed Jones har inte skaffat sig många vänner den här senare delen av det här året. Jag tänker på Gateway också, där han också är lite dumdristig aggressivitet i början av loppet. Och här, det har väl gått någon enstaka gång att köra om på det där sättet, men allt som oftast så blir det karambolage just när någon försöker sig på en sån där omkörning i hårnålen på Long Beach. Så nej, inte imponerad. En sak till som är rätt unik med Long Beach, det är ju starten. Att det var bara 3 första leden som kom ut sida vid sida, och sen när grönflaggen kom så stack de innan större delen av fältet hade kommit ut i hårnålen. Mm. Det är helt normalt för Long Beach. Så har det alltid varit där. Just för att den där hårnålen är så trång som Ed Jones ett varv senare bevisade. Mm. Och det finns ju en berömd händelse när ett par lite längre i fältet försökte köra igen där sida vid sida. Vi har pratat med det här med mannen själv, Stefan Johansson och Mario Andretti. Stefans första besök i Long Beach så försökte Mario vara på insidan om honom och de körde ihop. Och Stefan var fly förbannad. Men det är helt normalt, så så har det sett ut varje år i Long Beach i alla fall.
Man kan inte få allt här i världen, men det har väl inte varit just, det har inte bara varit på Long Beach det har varit så, det har hänt ett par gånger under säsongen där det faktiskt har varit så här, och jag funderar på om det går, det förutom Long Beach då, kan man göra någonting åt det här för att få bukt på det, tror du?
Alltså, det är inte alltid nödvändigt att få bukt på det, men det är ju att få i alla fall de längst fram att respektera hastigheten och inte försöka tjuva någonting. Och sen så är ju ansvaret dels också på de som kvalar sämre att faktiskt hänga med och vara på hugget när det är dags för grön flagg.
Vad säger ni om racet i stort då? För nu vart det ju ett antal gulflaggor som kastade om fältet återigen. Indycar som sagt. Bland annat att Marcus Ericsson satt i muren och fick bryta det enda loppet för säsongen faktiskt. Det var ju synd att han fick avsluta på det här sättet. Men vi ska ju höra från Marcus om en liten stund här vad han själv hade för kommentar om racet. Men vad säger ni om racet i stort och hur det utvecklade sig?
Tens ändå. Som jag sa, Colton Herta i hög form är fantastisk att se, men det blev ju inte avgjort för den sista stinten, och det är ju alltid ett gott betyg till ett race. Newgarden hade ju bra däck med sig och han var ju riktigt vass på kvalet, så han tappade ju aldrig pace egentligen under hela loppet. Och sen så var ju Dixon bakom Newgarden och skuggade mest hela tiden. Så jag tyckte det var ett spännande lopp. Alltså, än en gång ett lopp där man inte kunde förutse vilken strategi som skulle vara den vinnande. Ännu ett lopp där halvvägs in i det så visste vi fortfarande inte vem som skulle vinna. Och ja, vad mer kan man begära?
Nej, absolut inte så mycket till än så, tycker jag. Det är väl det som är en av fördelarna med den typen av racing där vi får en vinnare på slutet. Det är ju fantastiskt. Vi hade faktiskt likadant i F1 där, men där var det ju en regnskur som ställde till det. Mm. Men sen tycker jag det också är positivt faktiskt. En sån här dag när vi har ett mästerskapsavgörande och vi har folk som slåss om mästerskapet, även om nu Pat O'Ward försvann väldigt tidigt, så har vi ändå en ny kille som är där uppe och slåss om mästerskapet som inte har varit i den där situationen tidigare. Och vi har en Newgarden som vet att händer någonting längre bak så kan jag ha chansen. Och det är ju ger ju en extra krydda till racet vid sidan av att det är en finalrace, när vi vet att det är det här racet som avgör. Det var inte avgjort för tre racen.
Det fattades ju ett antal kanske tvivelaktiga strategiska beslut i det här racet också. En av dem var ju Helio Castroneves som verkade stanna ute i ett och ett halvt dygn innan han skulle gå in i depå. Vad hände där egentligen? För han ledde ju till och med ett antal varv, men det var ju för att han valde att stanna kvar ute på banan. Men när det blir inte en utan två korser så han ändå stannar kvar. Hur tänker man i de situationerna? Kan ni reda ut detta för mig? För jag fattar inte.
Han ville väl bara testa inför nästa år, kändes det som. Bara kör och se var du landar.
Ja, det var inte lite konstigt. Jag tror nästan att de tänkte att då kan vi köra flat out sista två stinten. Men han var ju ändå ett depåstopp efter vid det laget. Så
det kändes som att räkna fel, helt enkelt.
Ja, de ville inte ha en till gulflagg just där. Utan de ville ha ett utspritt fält och sen så kanske de skulle kunna gasa mer än de som faktiskt bränslesparade vid det tillfället och därmed tjäna track positions genom att ha högre pace på banan. Kanske då spara in eller tjäna in mycket av tiden de förlorade på att skjuta upp det på stoppet två gulflagg längre än vad Newgarden, Dixon, Herta gjorde och så vidare. Så det var en missräkning från deras sida. Det här var nog ett lopp där jag hade nog insisterat på att göra som de flesta andra. Track position är viktigt på Long Beach, man behöver fräscha däck eller mycket push to pass för att göra omkörningar. Om liksom mer än hälften av fältet går in i depå vid den här gulflaggen som kommer på varv 20, så då skulle jag ha följt med de andra in, för det kanske inte är så man ger sig inte ett jättebra läge när man är på en helt unik strategi som har ett jättesmalt fönster att faktiskt fungera mot slutet. Och Felix, ja, hade en lite bättre tanke än Castroneves, men de gick inte heller in på det 20:e varvet, utan de gick in när nästa gulflagg kom ett antal varv senare, runt varv 27 var det väl. Och då var ju förhoppningen från Felix sida att det inte skulle bli någon mer gulflagg. För då skulle ju resten behöva spara mycket mer bränsle än vad han själv hade behövt göra. Men nu blev det tre gulflaggs till, tror jag. Och då pressades fältet ihop och de, ja, med dem menar jag Hurta, Newgarden, Dixon och så vidare. De behövde inte spara bränsle ändå. Så det var också en liten missräkning från Felix Stalls sida.
Nu tog ju Felix 13:e plats i mål då och hade väl visade på bra fart från början och blev väl peppad av teamet också att försöka avancera så många platser som möjligt just för Pat O'Wards skull, för att han bröt ju inte sitt race direkt då, utan han klarade väl sig 16 varv till innan bilen gav upp på honom och han var tvungen att gå in i depå och laga det och kom ut typ 75 varv senare då. Så, men Felix race i övrigt, vad tycker ni om det?
Ja, men lite ojämnt den här upplåsningen tidigt i loppet när han fightades med Grosjean. Den ju, var inte något positivt. Lite svajigt ibland, men i alla fall inga fler misstag efter den där upplåsningen. Så det är svårt att analysera det när man är så fast i trafiken som man ändå var i stort sett hela loppet.
Det kändes som så här mellanmjölk eller ja, något sånt typ.
Men det var ju ett sånt race också där det faktiskt var ganska stor skillnad mellan de röda och de svarta däcken. Men vissa klarade av det lite bättre än andra. Vi tar till exempel Colton Hurta, så var han ju en mästare på att just hålla undan även på svarta däck och visade bra fart rakt igenom. Han har något visst på road courses i år. Eller street courses menar jag.
Ja, han visst må på de svarta däcken också. Han får dem alltid att fungera. Han på Laguna Seca, där det var samma sak. Kvalet i Nashville är ju numera berömt. Han försökte ju samma sak här och det räckte ju inte riktigt, som bekant. Och här så, han kanske defilerade i målen då på de svarta däcken när Newgarden hade röda. Så ja, han har något visst med det.
Vi tar Marcus Erikssons race då, så var det ju faktiskt så att återigen så verkar ju lyckan spela honom i händerna här nu, för den där incidenten som hände på varv 1 i sista hålen där, det gjorde att han kunde avancera från sin, var det 17:e plats på griden till att när han passerade mållinjen till varv 2 så var han väl uppe på en 12:e-13:e plats tror jag och hade bra fart, men hans resa slutade ju i muren. Men innan vi pratar vidare om hans race så kan vi lyssna på vad han själv hade att säga.
All right, så IndyCar 2021 till handlingarna. Överlag en riktigt, riktigt bra säsong för mig och lite av ett genombrott tycker jag. Och min bästa säsong i karriären. Så mycket att vara glad och stolt över, men samtidigt mycket att liksom bygga vidare på. Jag är redan hungrig och laddad för att jobba hårt här under off-season och förbättra mig till nästa år. Racet i Long Beach var väl, eller ja, egentligen hela helgen var väl dålig för våran del. Jag tycker vi hade fart, vi gjorde jättebra förberedelser, bra simulator dag innan och liksom jag kände mig laddad och redo för en riktigt bra helg. Gick ut direkt första träningen, var snabb, tvåa tror jag på första runnen, men sen blev det lite tokigt egentligen genom hela båda träningarna, så var vi sent ute på däck och liksom fick inte till några varv. Det var rödflaggor och gulflaggor om vartannat och slutet på andra träningen så hann vi inte ens ut och köra på röda däcken, så vi hade ingen referens när vi gick in i kvalet. Och så på kvalet igen så var jag på väg mot att gå vidare i Q1 när det blev rödflagg där på slutet, och det kan man tycka är otur, men samtidigt sätter vi oss i en dum situation när vi lämnar alltså sent. Så det var mycket som liksom inte riktigt stämde för oss, även om jag tyckte att farten fanns där. Sen själva racet så startade jag långt ner, men gjorde återigen bra start, bra första stint, var liksom tog möjligheterna när de gavs och tog mig förbi. Teamet gjorde en riktigt bra strategi där och tog mig in precis innan gulflaggen kom ut, och där kände vi mycket platser på. Låg och fightade sen med Rossi när jag hade svarta däck och han hade nya röda där efter omstarten. Och Det är ju just runt omstarten där det är störst skillnad mellan de två däckstyperna, och jag visste att det var kritiskt att hålla Rossi bakom mig, för det, när jag fick upp tempen i de däcken så skulle det vara väldigt svårt för honom att ta sig förbi. Tyvärr så missbedömde jag hur mycket grepp det fanns där på de kalla svarta däcken in i kurva 1, och ja, bromsade helt enkelt för sent och kunde inte klara bilen och satte den i däcksbarriären. Så såklart väldigt tråkig avslutning på en verkligen bra säsong. Men som sagt, nu med lite distans så här dagen efter känns det ändå som jag tar med mig allt det positiva från året, mina två segrar och alla topp 10 placeringar. Så det tar jag med mig nu in i vintern och kommer jobba stenhårt på att förbättra mig och vara ännu starkare och kunna utmana om titeln 2022, som är min målsättning.
Ja, den här fighten med Rossi, klumpigt skulle jag ändå vilja säga.
Ja, det kändes som ett litet steg tillbaka efter en otroligt positiv säsong, så var det inte sådär jätteroligt slut.
Nej, men jag tycker ändå det är betryggande att höra honom säga det, att han grämde sig ju väldigt mycket efter detta då. Men med lite distans till något dygn senare så har han ändå landat i att det stora hela, att det har varit en bra säsong. Och det är väl lite av Marcus Ericssons signum och styrka också, just att han kan se det positiva och blicka framåt. Och jag såg, det var någon bild han släppte på Instagram stories där han hade börjat fila på sin säsongssammanfattning, där det var typ summeringssäsongen, mål inför säsong 2 typ och sådär. Och så där stod det bara win i feta bokstäver. Det var där han började. Vinna skulle vara säsong, nästa säsong då.
Jag är nyfiken på vad hans mål inför den här säsongen var. För när jag pratade med honom innan säsongen började, då sa han att han hade några privata mål som han inte skulle hålla för sig själv tills vidare. Undra om han uppnådde det han ville uppnå som han höll så hemligt.
När jag pratade med honom under säsongen, eller här inför nu de sista, om det var 5 racen eller vad det var, så sa han att han hade uppnått sina mål i år. Och då var målet att vinna ett race och att vara topp 5 i mästerskapet.
Oh, nära, nära. Eftersom Marcus klassificerades på 28:e plats i loppet, det gav bara 5 poäng, så tappade han trots allt Colton Herta, trots han hade så hyfsat god marginal. Herta maximerade ju med segern, eller han maximerade innan, för tog 53 poäng eftersom han kvalade inte på pole position, men Herta tog ju 5:e plats i mästerskapet ändå.
Jag tror inte att det kan vara lite så som Linus Lundqvist sa i intervjun förra veckan, att normalt sett så struntar han blankt i om han blir 2, 3 eller 4 i ett mästerskap. Nu var det ju, betyder ju lite mer i och med att en tredje plats i mästerskapet gör att man kan få ett IndyCar-test. Och så det, nu betyder det någonting för honom. Men jag tror för en förare av på IndyCars toppnivå liksom, så kanske det inte spelar så stor roll om man blir 5 eller 6 i mästerskapet, beroende på vad man satsar på att vinna bara. Och den här placeringen, att hålla sig före Rossi i racet, var ganska viktigt nu. Klart, det är ju ännu viktigare att hålla sig på banan än att köra av också, på ett sätt. Mm. Men jag tror att han kommer inte gräma sig över en 5:e eller 6:e plats särskilt mycket, utan nyckeln var i år att vinna ett race. Och nu vann han ju 2 race då.
Jo, men Marcus har väl kommit dit han ska i IndyCar för att kunna ta nästa steg. Så nästa säsong ser vi fram emot.
Oh ja. Alldeles för långt kvar.
Vad säger vi om Alex Palou's race då? Nu slutade han ju 4 och var ju, försökte hålla sig ur vägen för folk och inte ta några större risker. Man märkte det i ett antal situationer på banan när han kunde stängt dörren lite bryskare till vissa förare, eller när han var uppe sida vid sida, men han valde liksom att backa av ibland då för att inte ta några större risker. Och han gjorde ju, alltså hans insats i helgen var ju som signifikativt för hela hans säsong, att inga misstag, superstabilt, supermoger. Och man kan inte tro att han är, hur gammal var han? 12-13 år, eller hur gammal är han?
Ja, 24.
Ja, precis.
Men han utdixar Scott Dixon.
Utdixar? Imponerande, har du kommit på den själv?
Ja, jo, det gjorde jag nu. Det är ju första gången på ett decennie som Scott Dixon får stryka av en startkamrat. Sen Dario Franchitti 2011. Om jag inte missminner mig, men det gör jag ju inte. Brukar inte göra.
Alltså, det
är väl bra att du säger det, så inte vi tar den.
Ja, men alltså, Palou har ju varit så imponerande i år. Inte för att han varit spektakulär, men det är ju varit så spektakulärt bra. Om, han hade fått köra i mål på Gateway. Man hade fått köra i mål på Indianapolis Road Course då direkt i samma veva där. Då hade han ju tagit hem det här mästerskapet överlägset i poängen. Så jag är lite shell-shocked av Palous Scott Dixoneska avrundning av säsongen.
Ja, men, och ärligt talat, om att han blir fyra det här sista racet och kör liksom ur vägen för allt annat. Ja, men han har ju ett högre syfte med allting.
Mm.
Killen vet ju, han har ju bestämt sig för vad han ville ha. Och har ju kört efter det hela säsongen och sett till att hålla en otroligt hög lägsta nivå hela tiden. Så att, fantastiskt bra insats. Och den här killen känns ju som att han kommer att finnas med väldigt högt upp under väldigt många år framöver, för han vet precis vad han ska ha, och det är en titel.
Ja, jag skulle vilja säga att Joseph Newgarden, Scott Dixon och Alex Palou, det är väl de tre förarna nu just nu och just i år som har varit de här som alltid är super och otroligt jämna och sällan gör bort sig och gör väldigt väl avvägda beslut oavsett vad de kör eller vad som än händer egentligen. Så att de tre sticker ut nu, tycker jag, på griden lite extra mycket.
Klippor.
Det var lite kul, tycker jag, att Joseph Newgarden efteråt sa att han tycker att Alex Palou är otroligt lik Scott Dixon.
Mm.
För det är ju precis det, på det sättet han har vunnit det här året, som du säger. Vad du kallar det för? Dixonettade ut, eller vad sa du?
Utdixade Scott Dixon.
Utdixade Scott Dixon. Dixonettade ut, ja.
Det får bli titeln på nya veckans avsnitt, tror jag.
Mm.
Det gör på den.
Vad har vi då för slutställning i först topp 10 i racet och sen topp 10 i mästerskapet? Ska du ha äran att berätta det för oss, Jakob?
Kan jag göra. Colton Herta vinner ju som bekant då. Joseph Newgardens förhoppning att vinna mästerskapet gick ut på att vinna från pole position och leda flest varv, men han tog bara pole position. Men tvåa i loppet, 18 varv ledda mot Hurtas 43, gör ju att Newgarden blir i alla fall tvåa i mästerskapet. Scott Dixon trea i loppet, Alex Palou fyra, Simon Pagenaud femma, Alexander Rossi sexa, Jack Harvey, Sebastian Bourdais, Takuma Sato, Will Power avrundar topp 10. Felix Rosenqvist hittar vi till slut på 13:e plats och, ja, som vi sa, Marcus Eriksson 28 av de 28 startande.
Och med det så har vi en mästerskapsställning där vi har såklart då Alex Palou, årets Indycar-mästare, på 549 poäng. Joseph Newgarden blir tvåa, han klättrar förbi Pat O'Ward, det sista han gör, på 511 poäng. Pat O'Ward trea på 487 poäng. Sen har vi Scott Dixon, Colton Herta går förbi Marcus Eriksson och plockar då med det 20 poäng mer än Marcus gjorde då. Så Colton Herta 455 poäng och Marcus Eriksson 435 poäng. Sjua, Graham Rahal. Åtta, Simon Pagenaud. Nia, Will Power. Och Alexander Rossi, som avslutade hyfsat starkt här nu på en avrundad topp 10 då. Och så vad hittar vi? Felix Rosenqvist, 21 plats. Och sen så kan vi också nämna det att i uppgörelsen av Rookie of the Year så blev det Scott McLaughlin som vann den titeln då för Romain Grosjean. Scott McLaughlin fick 305 poäng och Romain Grosjean 272, men det får man ändå säga det att hade Grosjean kört full säsong på alla ovaler också, så tycker jag ändå, han har varit lite vassare i år än vad Scott McLaughlin har varit.
Igen en spektakulär insats för Grosjean som slutade i muren. Det hände väl på kvalet också, om jag inte minns helt fel. Men det är så, det är därför vi älskar Romain Grosjean.
Ja, då var säsongen till ända då.
Ja, vad tycker vi? Var det en bra IndyCar-säsong?
Ja, men det tycker jag. Alltså, har vi ett mästerskap som avgörs i det sista racet, har vi en överraskande vinnare i Indy 500 och vi har med svenskt högst upp på pallen vid två tillfällen och som också är med och slåss och har en chans på titeln de sista racen, då tycker jag ändå att vi ska vara otroligt nöjda. Tycker ni inte?
Ingen som har vunnit fler än tre lopp. Ingen som stuckit iväg i mästerskapet. Ovisst. Mest hela tiden. Inte ett enda lopp där man på förhand kunde säga att ja, det är klart den här kommer att vinna. Det är så motorsport borde vara i alla klasser, överallt över hela världen, och det är få som levererar mer än IndyCar just de senaste 4-5 åren.
Nu är bara 5 månader då, kvar. Vad är det?
Februari, ja.
Februari, är det igång
februari.
Igen?
Och vi gör väl som så här nu i Indiepodden att vi kommer ta en veckas paus här nu, men återkommer om ungefär 2 veckor igen med ett eftersäsongen-avsnitt. Jag ska försöka summera allting. Vi har ju lite olika... vilka har tagit mest flest pole position till exempel, vilka vann teammästerskapet, vilka vann konstruktörsmästerskapet, vilka är våra hissar och dissar och vad säger egentligen våra svenska förare om säsongen. Vi har ju också anledning att återkomma till hur slutställningen i Indy Lights till exempel och hur det gått för våra svenskar där. Men det kräver väl lite extra förberedelse för att göra det avsnittet lite extra gossigt för oss.
Vi måste avgöra vilket som var årets livery och så vidare. Årets omkörning, lite sådana saker måste vi höra vad våra lyssnare tycker och så vidare.
Det känns som att jag behöver 2 veckors paus för att kunna förbereda allt det där.
Ja, du tar väl lång, jag räknar bara upp det du ska förbereda, Anna, så jag återkommer med det jag, Jakob och Gerga ska göra. Men,
typ. Men jag skulle ju lämna en podd om dagen, var det inte så nu? Fram till årsskiftet eller vad var det?
Nej, en i veckan räcker.
Precis, då kommer ni inte vilja höra av mig när säsongen startar igen, jag lovar.
Jag vill alltid höra mer av det, Anna. Och av dig, Jakob.
Detsamma.
Ja, jag tror att du sa detsamma, annars kände jag hade känt mig lite. Och på tal om Indy Lights så har vi ju det sista racet här nu till helgen där vi har Linus Lundqvist och Rasmus Lind tillbaka i sina bilar.
Ja, Mid-Ohio. Så det är lite lustigt med den Lights-säsong som avslutas efter IndyCar-säsongen och de har ett eget event. Det här har också hänt ett antal gånger tidigare faktiskt. Redan innan IndyCar gjorde ett comeback på Laguna Seca så brukade Lights-säsongen sluta på Laguna Seca. Nu är det på Mid-Ohio och det är 15 poäng som skiljer Kyle Kirkwood och David Malukas. Lundqvist är ju tyvärr avhängd, men det är nog värt att kolla på. Det kommer ju sändas som vanligt på Linus hemsida och på lite YouTube-kanaler världen över. Så varför inte kolla på det då i helgen som kommer?
Det ska bli spännande att se om Linus och teamet kan studsa tillbaka där. För senast de var på Mid-Ohio, det var de med tidigare säsongen, va?
Ja, precis. De var ju där med IndyCar i juli då.
Och då hade de ju, som Linus sa i förra veckan, lite mer att önska av farten där. För att se om de har lyckats hämta hem det. Och det ska också bli väldigt spännande att se Rasmus Lind tillbaka för Hunkos Racing. Och se om man kan få till det med i kvalet också så att han kan vara med och fightas. Så att jag tror att jag har en magkänsla att säga att vi kan få se en riktigt rolig svensk helg på Mid-Ohio.
Ja, det ska jag bänka mig för. Och en pallplats för bägge, åtminstone, kan man väl hoppas på inför vinteruppehållet.
Kan vi rent utav kräva det?
Ja, det tycker jag.
Ja, det återstår att se. Men då, och det tar vi också då om och går igenom om 2 veckor.
Tack till våra samarbetspartners Automotor och Sport och TicoRacingShock.com. Och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt på StefanJohansson.art om ni använder rabattkoden
Indiepodden.
Indiepodden, precis. Tack så mycket.
Ha det bra. Tack. Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.